Då har vi gått igenom det för preludierna här inför vårt fina föredrag. Jag var i Stockholm på en konferens nu för över ett och ett halvt, två år sedan, där man berättade om de fem första kvinnorna i riksdagen. Och då anmodade de fullmäktigeförsamlingarna att man skulle liksom uppmärksamma detta, att kvinnliga rösträtten då för 100 år sedan, och det är precis i år. Och vi har ju faktiskt kommit i kontakt med lokalhistoriska arkivet här, och så skulle vi då försöka göra någonting. Men det blev mer än vi trodde, för att när vi började spinna på detta så blev det liksom mer av detta, och som Per och Malin nu ska berätta om här, vi hade en roll i historien som vi inte kände till så mycket här i Hässleholm. Det är lite pinsamt, men det är lite roligt att veta att vi har historiska personer som finns ifrån vår trakt. Och framförallt de personer, många var ju ledamöter av dåvarande Hässleholms stadsfullmäktige och även för andra församlingar i Hässleholms kommun, som då var de första kvinnorna här i det politiska arbetet, som vi nu har fortsatt här i Hässleholms kommun. Så det är alltid intressant att lyssna på vad som har hänt under åren. Och det ska inte jag berätta om, utan det ska jag hälsa Malin Arvidsson och Per Karlsson. Välkomna från Lokalhistoriska arkivet. Ordet är ert. Varsågoda.
Ja, tack för inbjudan. Jag heter Per Karlsson och jag har varit aktiv i Lokalhistoriska arkivet i styrelsen under cirka 10 år. Först som vice ordförande och sen som ordförande sedan 2016. I år är det 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Och tillika 100 år sedan Sverige kunde börja kalla sig för en demokrati. Och vi ska nu berätta lite om ett forskningsprojekt som vi har varit med i, Malin och jag. Malin som professionell forskare, jag mer som lokal forskare, och också två andra, Christer Karlsson och Olav Olsson. Men vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte först passa på att presentera lite om Lokalhistoriska arkivet innan vi kommer tillbaka till själva forskningsprojektet. Nu fungerar tekniken. Vår historia går tillbaka till 1957. Och vi är ett av Skånes största föreningsarkiv. Alltså jag måste säga att bilderna är inte i rätt ordning här. Ja, det kan vara spännande. Men Lokalhistoriska arkivet, det finns alltså på Drottninggatan. Vi har 500 hyllmeter arkivyta. Vi har ett stort museidel. Vi har kontor där också. Och så har vi klart diverse andra lagerytor. Och värt att nämna är också att alla som arbetar i styrelsen och i olika verksamheter arbetar helt ideellt, helt utan ersättning. Vår historia går tillbaka som sagt till 1957. Då var det arbetarrörelsens arkivnämnd som startade det här arkivet. Men väldigt snabbt så fyllde man på med andra folkrörelser. Det kom in nykterhetsrörelser. Det kom in väckelserörelser, idrottsrörelser. Och det började fylla på även med föreningar. Så det här arkivet expanderar ganska snabbt. Och 1992 så bytte man namn till Hässleholms folkrörelsearkiv. Utvecklingen fortsatte. Och 2016 så bytte vi namn till Lokalhistoriska arkivet. Och jag kommer i takt lite här nu. Vi säger att vi har ett uppdrag i Lokalhistoriska arkivet. Vi anser att vi har ett kulturarv att bevara. Och vi samlar alltså på Hässleholms och vår kommuns historia. Och det är om folkrörelser, föreningar och företag. Och på det här sättet så har vi dokumenterat om våra forna invånares liv levande, både vad gäller fritid och arbete. Vårt arkiv utgör en fantastisk källa för forskare och de lokala invånare som är intresserade av hur det var förr i tiden, och inte minst för släktforskare. Arkivet utgör också en fantastisk källa för oss själva, där vi kan forska, sammanställa och delge kommunens invånare kunskap om vår lokala historia. Och vi förvaltar också många lokala föreningars aktuella dokument som en gång i tiden också kommer att bli lokal historia. Vid årsskiftet så hade vi 344 arkivbildare, och av dem så äger vi 289 arkiv och vi förvaltar 55 arkiv. Och gör vi en uppdelning av de här arkiven så är 174 folkrörelser, varav 52 olika typer av politiska föreningar. Vi har 66 föreningar, 23 företag, 43 privata samlingar, 38 övriga gåvor, och så har vi konserverade fanor, 68 stycken. Det var det om Lokalhistoriska arkivet. Tillbaka till det här projektet, det här forskningsprojektet som vi har bedrivit. Och det var som Douglas var inne på, för ungefär 2 år sedan så hade vi ju själva startat upp det här med att forska lite om Nelly Tyring, försöka leta upp intressanta personer som var aktiva i det här med allmänna lika rösträtt. Men då var det så att jag och Malin, vi sammanträffade på lite olika vägar, så sprang vi på varandra. Och Malin är ju då professionell forskare, jobbar vid universitetet i Lund, och hade börjat skriva en bok om Nelly Tyring. Och då var ju frågan om vi hade lite i Lokalhistoriska arkivet som handlade om Nelly Tyring. Och då var vi så vi började leta lite. Men sen efter att ha pratat lite med Douglas om det här med kommunens lilla uppdrag man fick av riksdagen, så sa vi det vore ju kul att forska ännu djupare i källorna. Kan det finnas föreningar? Kan det finnas personer som varit väldigt aktiva under den här perioden? Och det visade sig vara så ju. Mycket mer än vi hade anat, både föreningar och personer. Och det här minnade ju då ut i en bok som vi släppte i september. Vi höll en utställning på biblioteket under en månad. Och vi har gjort en föreläsningsserie som har byggts på hela tiden. Vi är säkert uppe i 10-15 olika föreläsningar för tillfället, och rätt mycket av våren också inbokat. Så det är väldigt stort lokalt intresse från hela kommunen angående det här om Hässleholmskvinnor som drev de här frågorna. Och de kvinnor som vi framförallt har fokuserat på, det är ju Nelly Tyring, som Malin kommer att prata mer om, som blev en av de 5 första riksdagskvinnorna från Mala från början. Maria Schalin från Vittsjö. Där har vi fått rätt mycket underlag från Kristin Östling om henne. Hon har forskat omkring Maria Schalin. Och sen om Anna Jönsson, lärare i Hässleholm. Och till vår stora förvåning och vår stora glädje så fick vi också årets kulturpris, som vi sätter väldigt stort värde på. Och det beloppet vi fick avsätter vi för en stiftelse som bedriver forskning just om kvinnors kamp i Sverige. Inte bara lika rösträtt utan även andra kvinnofrågor. Så att det var en jättefin start på ett kommande stipendium. Så Malin, Då tror jag att... Du får inte trycka för snabbt. Jag tror jag hoppar i en bild.
Ja, det är bra. Tack. Ja, men tack så mycket Per för introduktionen här. Och väldigt roligt att vara här ikväll. Jag är ju då uppvuxen i Hässleholm. I Hässleholm och Farstorp och Bjärnum. Men bor nu i Malmö och är verksam då på Lunds universitet. Och jag är historiker i grunden och arbetar som lärare på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter i Lund. Och min ingång, precis som Per nämnde i det här, var ju att jag håller på att skriva en biografi om Nelly Tyring som kommer nästa år. Där jag har fördjupat utifrån det vi har tagit fram i forskningscirkeln och massa annat arkivarbete, bilden av hennes liv. Men när vi nu jobbade i forskningscirkeln för att ta reda på mer hur såg det ut med rösträttsarbetet här lokalt. För ofta pratar man ju i jubileumssammanhangen mer om den nationella nivån. Men vi tyckte det var viktigt att se hur såg det ut i Hässleholm. Vilka var engagerade här? Då tittade jag lite bredare på hur såg det ut när väl rösträtten hade gått igenom. Vilka var engagerade här? Vilka kvinnor kom in i stadsfullmäktige? För det var ju, jag ser att ni inte kan se alla namnen här, men det kan ni titta på i boken som ni har fått här. Men det var ju då valet 1919 i mars, de lokala valen. Det var ju första gången egentligen som principen om allmänna och lika rösträtt tillämpades i praktiken. Vi hade ju riksdagsvalet 21, men på lokal nivå skedde det redan innan. Och då hade vi ju tre grupper kan man säga här i stadsfullmäktige i Hässleholm. För det heter ju stadsfullmäktige sen. Hässleholm har blivit stad. Och då hade vi den konservativa gruppen och deras kandidatlista ser vi här. 1919. Och de kallades för sund samhällsutveckling. Det var den beteckningen de gick fram med en lista under. Och det hade också varit den då största gruppen sedan 1914. Under ledning av Ernst Håkansson som ni ser här längst upp till vänster. Man kunde bli invald antingen på 4 år eller 2 år. Och det var ju också flera kvinnor som var på den här listan uppsatta. Men bara en egentligen på valbar plats. Och det var fru Astrid Nilsson som faktiskt kom in och blev den första kvinnan i Hässleholms stadsfullmäktige. Och det kan man ju tänka, det är lite märkligt kanske, lite motsägelsefullt. För det var kanske inte högern som hade gått främst i ledet för den allmänna rösträtten. Även om man hade nått en kompromiss då 1918, en uppgörelse som innebar att det här gick igenom. Men på Socialdemokraternas lista fanns inga kvinnor 1919. Däremot så bildades 1919 i och med just rösträttens genomförande en kvinnoklubb i staden. Och det var Elma Danielsson, som ni ser här till höger, som hade kommit från Malmö. Hon var ju journalist, gift med Axel Danielsson, som hade då kommit till Hässleholm för att hålla ett öppet möte och bilda den här klubben. Och uppmaningen var ju att kvinnorna skulle bli mer engagerade i samhällsarbetet nu när de också hade fått rösträtt. Ordförande för den här klubben blev Anna Jönsson, som ni såg en bild på tidigare. Hon hade också varit medlem i den lokala rösträttsföreningen. Och blev senare invald i stadsfullmäktige 1921. Men hade alltså inte hunnit dit vid det första valet med allmän rösträtt här i stan. En annan som också var väldigt aktiv i rösträttsföreningen, som faktiskt var dess första ordförande när Hässleholms förening för kvinnans politiska rösträtt bildades 1907. Det var Maria Folin som var lärare, precis som Anna Jönsson, och hon var till skillnad då från henne liberal och hade redan 1919, som ni ser till höger här, varit uppsatt på listan för de frisinnade tillsammans med flera andra kvinnor. Men det var så mycket strykningar i det här lokalvalet på de frisinnades listor. Så Maria Folin kom inte in trots att hon var väldigt väl etablerad och hade lång erfarenhet av offentliga uppdrag och sådär. så blev hon struken av väljarna. Så att där ser vi att det handlar inte bara om lagändringar och grundlagsreformer, utan det handlar också om attitydförändring under den här perioden. Så hon kom inte in 1919, men hon kom däremot in 1921. Så det var lite glimtar då om hur såg det ut i stadsfullmäktige, och mer finns att läsa i boken om ni är intresserade, i det första kapitlet som ger en bakgrund om den allmänna rösträttens införande. Jag tänkte då gå vidare och prata lite mer om Nelly Tyring, som jag också har skrivit om i den här boken ni har fått. Och som faktiskt också hade en bakgrund i stadsfullmäktige innan hon kom in i riksdagen, men då i Göteborg. Men föddes gjorde hon i Mala, precis som du nämnde. Och här ser ni henne tillsammans med hennes syskon faktiskt. Hennes far hade gått bort precis innan hon föddes, och hennes mor finns inte med här. Däremot hennes äldre syster Nilla sitter i mitten där. Som var ett väldigt viktigt stöd för henne under livet, och syskonen hjälpte så åt mycket. Flera av dem bodde i Kristianstad och bilden är tagen där. Och sen fotograf där. Och fotografi blev också Nelly Tyrings eget område, hennes yrkesbana. Hon gick i lära i en ateljé i Helsingborg ett par år. Och kort därefter så startade hon en egen ateljé under ett nytt namn, Nelly Tyring. Hon hette Nelly Maria Nilsson som flicka. Det här namnet fick hon inte genom giftermål, utan det som ni säkert kan gissa taget utifrån orten Tyringe. Och det tog hon tillsammans med sin bror precis innan hon flyttade till Lund och startade den här ateljén. Ni ser att man kunde få förstklassigt arbete till platsens absolut billigaste priser. Det var ett vanligt sätt att uttrycka sig i annonser på den här tiden. Hon hade tagit över en fotografifirma där. Och det var det som gjorde också att hon kunde försörja sig och sina två barn. Hon blev snabbt ensamstående med dem. Hennes make, tidigare make som hon separerade från, flyttade faktiskt till Hässleholm och blev redaktör här för en konkurrerande tidning till Norra Skåne. Men hon försörjde sig själv genom ateljén under sin period i Göteborg. Hon hade ateljé vid Järntorget. Och det var också de här inkomsterna som hon fick i kraft av att hon hade ett eget yrke och en egen försörjning som gjorde att hon kvalificerade sig till att ha rösträtt i stadsfullmäktige där. Innan rösträtten blev allmän. En del kvinnor hade ju det i kraft just av sina egna inkomster. Och hon gick med i den socialdemokratiska kvinnoklubben där. Blev väldigt tongivande. Uttalade sig på varje möte på flera punkter. Kan man se i protokollen. Och sen så förde hon också upp den här frågan om kvinnors rösträtt inom klubben och i den lokala partiföreningen i Göteborg. Och höll föredrag om, som vi ser här, kvinnors medborgarrätt och medborgaransvar i olika sammanhang. Genom att hon hade en väldigt god erfarenhet av att tala offentligt, av engagemang i flera olika folkrörelser, i fredsrörelsen, nykterhetsrörelsen, och hade liksom en politisk erfarenhet redan innan hon kom in i klubben, så blev hon snabbt en viktig företrädare. Och det var hennes namn man förde fram när man då försökte få in en socialdemokratisk kvinnlig ledamot i stadsfullmäktige i Göteborg. Men det var nära att det inte blev av faktiskt. Därför att de här listorna till stadsfullmäktige, det var fri nomineringsrätt. Så att det var några som inte ville ha några nykterhetsvänner i stadsfullmäktige som gick fram med en konkurrerande lista. Så det här med nykterhetsfrågan tycker jag vi har sett under det här arbetet var en väldigt, väldigt tongivande politisk fråga som delade ju, som vi vet, flera partier vid det här laget. Men hon kom in, kvinnoklubben gick ut med flygblad och sa låt inte förbudsmotståndarna hindra en kvinnlig kandidat att komma in i stadsfullmäktige. Ett par år senare, 1918, så hade ju rösträttsfrågan än en gång fallit i riksdagen. I första kammaren hade gått igenom en proposition i andra kammaren, men i första kammaren var det fortsatt motstånd. Och då gick Göteborgs kvinnor ut och demonstrerade. Det var väldigt ovanligt. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som samlade alla de här lokala föreningarna, arrangerade bara en enda demonstration. För det ansågs utmanande, kanske nästan lite provocerande att demonstrera. Man ville gärna visa att man var en respektabel rörelse. Men våren 1918 då var tålamodet slut och då arrangerade man den här demonstrationen som även kvinnoklubben och Nelly Tyring uppmanade människor att vara en del av. Och här ser ni demonstrationen på Järntorget i Göteborg. Rösträtten gick igenom. Det blev den här uppgörelsen i december 1918 och sen två riksdagsbeslut 1919 och 1921. Och sen var det ju dags för de politiska partierna att ställa om och tilltala kvinnliga väljare för första gången i ett riksdagsval. Och i det sammanhanget så blev Nelly Tyring en väldigt framträdande talare för både det socialdemokratiska partiet och för det socialdemokratiska kvinnoförbundet som hade bildats då året innan 1920. Och här turnerade hon då på över 300 platser, framträdde hon med föredraget Vad väntar 1921 av Sveriges kvinnor? Så hon betonade väldigt mycket att nu har vi fått rösträtten, nu är det också upp till oss att använda den, upp till oss att utbilda oss, ta ställning politiskt och faktiskt gå och rösta. För det var ju många frågetecken i samhällsdebatten. Kommer kvinnorna att rösta? Hur kommer de att rösta? Är kvinnorna mer konservativa och mer religiösa? Eller hur kommer det se ut? Att de var mer vänligt inställda till nykterhetsfrågan och tanken om ett totalförbud. Det var ganska välkänt vid det här laget. Och det var också det som var bakgrunden till Nelly Tyrings första tal i riksdagen. Därför inför den här omröstningen som man skulle ha 1922 på hösten eller tidiga hösten 1922 så hade det kommit ett förslag om att man skulle dela upp kvinnors och mäns röster och märka dem så att man skulle veta hur kvinnor röstade och hur män röstade när det gällde frågan om ett förbud mot alkohol. Och det kunde hon inte gå med på. Hon menade att nu har vi fått vår rösträtt, nu ska våra röster räknas lika och att kvinnor kan mycket väl ha en välgrundad åsikt om alkohol även om man inte själv dricker lika mycket kanske. Så hon var här, som ni ser till vänster, hon var här bland annat här i Hässleholm sommaren 1922 och föreläste om kvinnornas ställning till förbudsfrågan. Och hon vädjade till etablerade personer som till exempel Ellen Key att kan inte du uttala dig offentligt om det här? Det här är viktigt, det här handlar om en viktig principfråga om demokratin. Våra röster måste räknas på samma sätt. Och där tänkte jag faktiskt sluta, för det här var Nelly Tyrings första tal i riksdagen. Vill ni veta mer om hur hon agerade därefter så finns det ett kapitel om henne sist i boken. Och så kan ni också gärna fråga om det är någonting som ni vill att jag ska förtydliga. Men vi tackar för oss. Ja, och också för stödet till boken måste jag nämna. Tack så hemskt mycket för det.
Jag sa just att det var trevligt att höra lite grann om Nelly Tyring och första politikerna i den här församlingen som kvinnliga. Nu är det så att Hässleholms kommun har ju också en bok, va? Och den här boken har ni läst många gånger. Men jag tänkte att ni skulle få varsin egen i alla fall. Som ni kan lägga på nattduksbordet och studera väl. För att det belyser vår historia här om de här 100 åren. Så det är lite roligt fram till när vår 2014. När kommunen bildades. Men vi tackar så mycket för detta. Men du berättade det också att man kan läsa mer i den här boken. Och det tycker vi också att ledamöterna ska kunna göra. Så därför så kommer varje ledamot och ersättare i fullmäktige att få ett exemplar av boken. Som ett minne av detta och framförallt att kunna läsa om de märkliga tingen som hände i de här nomineringstiderna och vilka som blev nominerade. Det är faktiskt rätt spännande och vi som sysslar med sånt dagligen nästan så känner ju igen det där. Så att, men ni ska ett stort tack och roligt att det kunde genomföras det här nu äntligen på det här sättet, men vi gjorde det i alla fall rätt år. Ja. Tack ska ni ha.
Tack så mycket och tack för att ni lyssnade.
Och Louise, hur gör vi nu med böckerna här? Vi kan inte göra på vanligt sätt att vi delar ut det på det sättet, men då Louise har en lösning på det här.
Ja, vi kommer att lämna böckerna i stadshuset, i receptionen i stadshuset, så får ni lov att komma och hämta dem där. Och ni som inte har möjlighet att komma till stadshuset får meddela mig, så får vi skicka ut böckerna till er istället. Men vi skulle uppskatta om så många som möjligt av er kommer och hämta dem.
Ja, det ligger nog.
Ja, och förlåt. Och från er som är här på plats så ligger böckerna på båda sidorna av ingångarna, så ni får ta varsitt extra.
Mm. Så alla ska kunna få ett exemplar av detta. Tack än en gång, Malin och Per. Tack så mycket.